Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Bara på Storytel. Tovefallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Det här är Marknaden med Helene Rothstein.
Hej och hjärtligt välkommen till podden Marknaden. Du lyssnar på vårt nya fredagsprogram där vi pratar om aktuella händelser. Och det gör vi med olika gäster varje fredag. Den här veckan så blir det makrofrågor som står i fokus. Och det är inte så konstigt, för veckan som gått har ju varit väldigt dramatisk, för att uttrycka saken milt. Dagens avsnitt går under rubriken Vad får vi för pengarna? Vi kommer alltså att prata om den rekordhöga inflationen, vilka utmaningar som väntar en ny regering och skillnaderna mellan företagens och konsumenternas förväntningar. Och det här är något som blivit kanske då övertydligt med de vinstvarningar som sänkt börsbolag under veckan som gått. Jag heter Helene Rothstein och med oss i studion idag så har vi Henrik von Sydow, omvärldsstrateg på Carnegie Investment Bank, och Helena Bornevall, seniorekonom på Handelsbanken. Välkomna hit.
Tack så mycket.
Tack så mycket, kul att vara här.
Ni kör ju en del dragningar för era kunder och så vidare. Vad är den vanligaste frågan du får, Helena?
Ja, men nu är det ju mycket, mycket fokus på inflation och räntor här. När toppar inflationen? När vänder det ner? Hur mycket kommer räntorna stiga? Och vad får det för effekter?
Och du, Henrik?
Jag håller med. Jag tycker att makrofrågorna har varit heta hela sommaren. Mycket fokus är ju förstås den stora frågan, den stora risken nu är ju förstås inflationsfrågan och också hur centralbankerna kommer svara på det där. Så peak inflation, peak hawkishness, peak högaktighet från centralbankerna, det är förstås vanliga frågor. Sen har vi många frågor som ställer andra frågor, när det blir köptillfällen, när vänder börsen och så vidare. Ja. Men makrofrågor har stått i fokus, absolut.
Vi börjar då med inflationen, för i tisdags den här veckan så landade inflationssiffror från USA som utlöste ett globalt börsras, och i onsdags så meddelade Statistiska centralbyrån SCB att de svenska konsumentpriserna steg med 9% i årstakt i augusti, och det var mer än vad marknaden hade trott. Nu har vi den högsta inflationen på 31 år. Riksbanken hade fel i sin prognos och vi står här med en inflation som tickar mot tvåsiffrigt. Är inflationen här för att stanna, Henrik?
Ja, för varje månad som vi har en så här hög inflation så ökar ju sannolikheten för att den biter sig fast. Det finns ju faktiskt så tecken på att den har blivit bredare och just bitit sig fast. Jag tror samtidigt att den kanske inte är här för att stanna på just de här höga nivåerna. Så frågan är just vad blir det nya normala? Hur mycket över centralbankernas inflationsmål kommer inflationen ligga på? Skulle man titta framåt så kommer vi få leva med investerare, kommer få leva med en inflation som är kanske lägre än det vi ser nu, men också då högre över de mål som centralbanker har i Europa och USA.
Delar du den bilden?
Ja, men absolut. Vi kom ju från en period också med låg inflation där det var svårt att få upp den till inflationsmålet. Och det vi ser nu är ju kanske inte det motsatta. Det är ju ett extremt läge, väldigt hög inflation vi ser nu. Det kommer nog ta tid att få tillbaka den till inflationsmålet. Tittar man däremot på långsiktiga inflationsförväntningar så ser det ut att vara ganska fortfarande väl förankrat vid målet, kan jag tycka. För svensk del ligger de på 2,2 och sådär. Men de kortsiktiga inflationsförväntningarna har ju stigit här, och det finns ju en ökad risk som Henrik är inne på här för att det en höginflationsregim i värsta fall, ju längre vi ser inflationen.
Vi ser också det på några ställen ute i världen. Inflationen har ju verkligen så här sprängts, som typ i Argentina och så där. Det är ju verkligen på flera håll ju, kan man ju säga. Eller hur?
Jo, men verkligen, det är dramatiskt och du ser ju pikar. Jag tycker att man får oftast uppmärksamhet på just de siffrorna som sticker ut på headline inflation och sådär. Jag tror att det du ska hålla koll på är ju hur bred är den, vilket fäste får den, förstås inflationsinförväntningar framåt. Jag tror att om man då ska titta på hur centralbanker kommer agera på det här, så är det core inflation, alltså kärninflationen, som är den viktig. Också där ligger den ju högt alltså. Vi har ju en inflation, core inflation i USA som är på 6%, kärninflationen i Sverige nära 7%. Så att det tycker jag är den relevanta siffran att titta på, snarare än spektakulära siffror i enskilda geografier och länder som sticker ut. Även om det är en indikation för oss.
Nu på tisdag, alltså den 20 september, så kommer Riksbanken med ett nytt räntebesked, och myndigheten har aviserat för en dubbelhöjning, men flera ekonomer och bedömare, de säger att vi kan vänta oss en trippelhöjning. Vore det bra med lite rejäl höjning, Helena? Vad säger du?
Ja, vi tror ju att vi kommer få se 75 punkters höjning här nu, och bra och dåligt. Jag tror att man blir tvungen att agera här ganska kraftigt i närtid för att faktiskt dämpa efterfrågan. Det ser ut att vara ganska starkt efterfrågeläge fortfarande. Om man tittar på företagen ser det ut som att det är ganska gott lönsamhetsomdöme och så vidare. Så att, jag tror att man kommer gå fram ganska hårt här, och sen är frågan, det är prisat in ganska mycket vid fortsatta möten också, så att det är stora osäkerheter hur mycket som kommer krävas, och sen hur ekonomin kommer reagera på det, och det kan ju finnas en viss eftersläpning i de effekterna.
Mm. Vad säger du, en rejäl höjning?
Jag tycker att man ska ha en framtung räntehöjningscykel, absolut. Det tror jag gör att vi på sikt inte behöver höja lika högt och kanske inte lika länge. Så att, absolut framtungt. Jag är också samtidigt lite så att, säga, att ta i allt för hårt. Nu när marknaden börjar spekulera om att 100 punkter nästa vecka och så. Det skulle jag nog avråda från. Det tror jag är att skrämmas från centralbanken. Om man tar i allt för mycket och allt för högt, så fortsätt vara framtung, men var också då förutsägbar i beteendet. Bara spekulationerna som vi gör nu och pratar om 100 punkter är ju någonting som faktiskt stressar uppenbart marknaderna, men kanske också en del hushåll, när man börjar prata om så kraftiga höjningar då vid ett och samma tillfälle. Och sätt det i perspektiv också. Flytta tillbaka när vi började året. På de seminarier vi hade för kunder i starten på året, jag kan medge att vi pratade inte om att drömma till med 75 eller en spekulera i 100 punkter i septembermöten för centralbankerna. Så att perspektiven har ju förskjutits väldigt snabbt.
Du var ju inne på det här med core. Om man tittar på inflationssiffrorna så är ju det också liksom ett snitt, och under det här snittet så ser vi ju hur elpriserna har gått upp med nästan 30%, boendekostnader har stigit med 15% och mat har blivit 14% dyrare, transport är 10%. Alltså, tillsammans så står boende, mat och transporter för 70% av den totala inflationsuppgången. Och det här är ju saker som alla människor behöver på något sätt, och faktiskt också bolag. Vad tänker du kring det här, Henrik?
Kostnadssmällar för barnfamiljer. Det kommer ju också, frågan är hur mycket det här som konsumenterna faktiskt ser framför sig. Det är ett väldigt, väldigt tryck, kostnadssmällar för barnfamiljer, väldigt press på konsumenten. Står konsumenten på allt här? Vad händer det fjärde kvartalet? Alltså tar hushåll, tar konsumenter höjd för de prisstegringar och kostnadssmällar som vi nu ser? De räntestegringar som kommer, de höjda matpriser, de höjda energikostnaderna, finns det så att säga en beredskap för det där? Det är inte säkert. Så att det vi ser framför oss är ganska tunga kostnadssmällar mot de siffror du pekar på. Slår ju hårt mot barnfamiljer, alltså uppenbart svårt att komma undan de här utgifterna, men också då konsumenten blir ju mycket squeezad i den här situationen.
Konsumenten blir squeezad, vad säger du, Helena?
Ja, men helt klart är det så, och vi ser ju en ordentlig oro hos hushållen. Och tittar man på konsumentförtroendet, som brukar vara en viktig indikator för konsumtionen framöver, så är den på en historiskt låg nivå. Så hushållen är deppiga, oroade. Än så länge kan man väl säga att hushållens konsumtion, om man tänker Sverige, har hållit uppe på en ganska god nivå. Där har man kanske snarare dragit ner på sitt sparande än så länge. Men här kommer man nog behöva dra in både på konsumtion och sparande framöver, och det kommer absolut kännas i plånböckerna.
Vad tror ni om konjunkturläget här om 2-3 år? Vad tror du, Helena?
Ja, vi har ju aldrig haft så stor skillnad mellan hur företag och hushåll ser på läget just nu. Så det är ju liksom ett svårt utgångsläge. Båda de brukar vara en ganska god indikator för vart ekonomin är på väg. Men med det sagt så ser jag framför mig att vi får en tydlig inbromsning här givet det ökade kostnadstrycket som hushållen nu möter. Företagen möter det också, men har lyckats höja pris då mot slutkonsument i ganska hög grad. Så att jag ser framför mig stigande arbetslöshet 2023-2024. Svårt dock att veta exakt hur mycket. Vi kommer med en prognos nästa vecka. Så det här tittar vi på hela tiden förstås. Sen ska man ju komma ihåg att vi kommer från ett starkt läge. En stark arbetsmarknad just nu. Det har varit jättesvårt för företagen att hitta, att lyckas rekrytera. Så det kanske är en förklaring till att företagen faktiskt fortsätter att planera att nyanställa i det här läget.
Och du, Henrik, man blickar framåt konjunkturmässigt 2-3 år?
Ja, jag kan tyvärr inte bli så mycket mer optimistisk eller bryta perspektivet här. Alltså det är ett besvärligt, mycket besvärligt makroläge. Både då med inflationen som vi har pratat om, men också då det uppenbara att konjunkturen tappar fart. Vi går sannolikt mot en global recession nästa år. Hur djup den blir och hur utdragen den blir kommer naturligtvis påverka också utsikterna för 24 och 25. Men en global recension 23, det är vår bedömning. Det är mycket som spelar roll. Det är många stora händelser, förstås det som vi har pratat om. Men titta också då man pratar det globala perspektivet och det globala konjunkturläget. Titta på vad som händer i Peking i höst. Viktigt politiskt event i oktober.
Du menar med Sydkinesiska sjön och Taiwan?
Nej, faktiskt inte. Utan jag tänker på om Kina öppnar upp. Det kommer då vara en stor fråga framåt om man pratar just den globala konjunkturen. Då. Så Kinas möjligheter att faktiskt öppna upp sin ekonomi kommer nog spela en stor roll både för att få igång den kinesiska ekonomin som är viktig för den globala bilden och också för att leveranskedjor börjar fungera bättre, att vi får en global ekonomi som börjar fungera bättre.
Alltså det är bra att hålla koll liksom på...
Jag tror det, om du ställer frågan så brett, vad tror vi om konjunkturen och blickar flera år framåt så tror jag att det är en stor faktor.
Jag gjorde en intervju med nationalekonomen Claes Eklund i den här podden för några veckor sedan och han pratade om risken för reallönesänkningar och han är ju inte ensam om att peka åt det här hållet, eller den här risken, utan det har ju också flera fackförbund flaggat för och så vidare. Och vi verkar ju stå inför en ovanligt svår avtalsrörelse som ju redan har börjat. Hur ska man tänka här? Alltså från företagens håll, man har pressade hushåll och pressade löntagare och samtidigt så är ju bolagen också pressade med ökade kostnader och sådär. Vad ser ni framför er här? Är det ovanligt svårt läge?
Ja, men det skulle jag säga, för vi kommer från ett väldigt starkt läge som vi var inne på. Företagen har gjort vinster, haft ganska god lönsamhet och sen så viker konjunkturutsikterna framåt. Så det handlar lite om hur ska man väga nuläge mot framtid då, framtida konjunkturutsikter bland annat. Ska arbetstagarna få del av en del av den där ökade vinsterna och också då värna inflationsmålet. Så att man har ju lite olika perspektiv då från arbetstagare och arbetsgivarsidorna här. Sen tror jag att man är ganska överens om att den lönebildningsmodell som vi har i Sverige har fungerat väl historiskt. Så man kommer ju enas på något sätt. Och jag tror att man kommer landa i något som ändå indikerar att inflationsmålet är ett ankare. Men vi har lagt in en lite högre prognos då för lönetillväxten första året. Vi tänker oss ett treårigt avtal där man kanske får lite mer kompensation då första året. För att vi har ju redan sett reallönesänkningar i år och mycket tal väl för att vi kan se det även nästa år.
Jag tror att avtalsrörelsen blir en rysare. Det är nog den enskilt viktigaste faktorn i inflationsprocessen framåt. Vi vet ju att det är det centralbankerna tittar mest på nu. Hur utvecklas löneläget? Och det gäller Sverige, det gäller också USA. Så att den faktorn är nog den enskilt viktigaste just om du ska ha en bedömning om inflationen framåt. Ja, det där... Vi får se, det är svårt att vara måttfull för facket i det här läget när man har reallönesänkningar. Nu pratar man om att man ska ha reallöneökningar. Det har ju varit ett nyckelord i det här. Och vad det då betyder, det blir spännande att se. Det blir spännande att se hur mycket sådana reallöneökningar ligger över inflationsmålet. Det tror jag är viktigt att titta på för hur det utvecklas. Lite speciell situation också för avtalsrörelsen, förstås med det ekonomiska läget och också det politiska läget. En ny regering kan möjligen göra facket mer på krigsstigen. Det återstår att se också. Det är en faktor i spelet som vi har framför oss.
Om då lönerna stiger för mycket så ökar ju också inflationen. Det är också det som är, då kan den ju verkligen bita sig fast. Det är väl också det som är risken här.
Ja,
det blir jättespännande. Och det är 2023 framförallt som sätter igång på allvar. Men det har ju redan börjat.
Det är väl förfäktande och positioneringar för det här. Nyckelordet tycker jag har varit reallöneökningar. Hur åstadkommer man det på bästa sätt då? Vad kommer det landa på? 3,5? Det är fortfarande lite över då inflationsmålet, så att det blir spännande. Det kan vara precis som antyds här också, att man får lite mer kompensation just 23. Kanske att man går på en del ettåriga avtal också i det här. Vi återstår att se.
Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget, och jag har satt mig in i Sveriges kanske mest okända men också kanske bästa sparform. På 1700-talet hade männen ett problem som bottnade i att de dog väldigt tidigt, och då stod ju de anhöriga kvar utan försörjning. Så man kom på att man kunde spara pengar ihop och se till då att änkorna kunde få pengar ur den här kassan. Med tiden har det här utvecklats till en sparform som man inte behöver tänka på någonsin, som ger en massa diversifiering och tillgång till olika bra tillgångsslag, som har låga avgifter och där en stor del av kapitalet dessutom är garanterat. Det här har funnits hela tiden helt okommenterat i typ 250 år, och det kallas ofta för pensionsförsäkringar. Och det här är ju grunden till det svenska tjänstepensionssystemet och en del av nästan alla kollektivavtalade tjänstepensioner. Jag har träffat SPPs investeringschef Fredrik En och ställt massor med frågor om hur det här funkar. Och det här finns som ett litet bonusavsnitt i vår andra podd Kapitalet, där man kan lära sig mer om den här sparformen. Det är ju så också att man kan spara i en traditionell försäkring även utanför sitt tjänstepensionssparande. Precis som ett helt vanligt sparande helt enkelt. Och det är inte många som känner till. Så lyssna gärna på den om ni blir nyfikna. Annars finns mer information om pensioner och pensionsförsäkringar och andra typer av sparande på spp.se. Och tack säger vi förstås till SPP som hjälper oss förstå hur pensioner funkar och vilken roll pensionerna spelar för vår privatekonomi och för samhället.
Men vi går över och pratar lite då om finanspolitik. För den här veckan som var, den inleddes med valet, vet ni? Ja. Det var en riktig nagelbitare ju. Och efterspelet av det här valet, det lär ju pågå ett tag. Och igår så stod det till exempel klart att centerledaren Annie Lööf avgår efter partiets tillbakagång här. Och Ulf Kristersson har fått uppdrag att bilda regering. Och på Instagram så kunde vi se Ulf Kristersson säga att Moderaterna, de inte bara heter Samlingspartiet, de är ett samlingsparti. De kommer samla stöd för reformer som krävs för att lösa elkrisen, stoppa skjutningarna, minska utanförskapet från ett delat land till ett enat land. Men vi har ju sett under valrörelsen hur politiker har kommit med väldigt kortsiktiga kompensatoriska utspel som stödpaket för elkostnader och sådär. Men någonstans så känns det ju som att nu måste man ta ansvar för landets ekonomiska framtid. Alltså något som ger långsiktiga spelregler för både hushåll och företag. Mm. Vad i det här läget, om jag börjar med dig Henrik, vad kan och bör liksom politiker göra just nu? Vad är viktigt?
Alltså det är ett helt nytt policydilemma för nästa finansminister. Och det är just samspelet mellan finanspolitiken och penningpolitiken. Var ligger balanspunkten däremellan? Det kommer vara svårt, det som skiljer den här ekonomiska situationen och det här läget just nu jämfört med tidigare finansministrar, det är ju att du har inte ett samspel längre mellan finans- och penningpolitik. Det finns en risk att finanspolitiken underminerar penningpolitiken. Alltså det politiker och finansministern ger med ena handen, det tvingas penningpolitiken och den nya riksbankschefen ta tillbaka med den andra. Och då riskerar så att säga finanspolitiken faktiskt då bara elda på det problemet som vi började prata om, nämligen med inflationsbrasan i ekonomin. Så att det kommer bli en utmaning i en väldigt svår avvägning, en väldigt svårt dilemma för nästa finansminister att då så att säga hitta den här balanspunkten. Att inte ge för mycket stöd till hushållen, inte för breda stöd, inte för stora stöd, inte tro att det här är någonting som kommer permanent. Det kommer vara en väldigt svår avvägning och kommer också, kan man notera här, att det blir lite personskiften. Maktskiften på flera finansiella institutioner här. Förstås Finansdepartementet, ny finansminister, också
vaktombyte
på Riksbanken, ny riksbankschef. Det ska också till en ny chef, en ny generaldirektör för Finansinspektionen. Mitt i inflationsmiljön så är det flera viktiga skiften. Nu finns det ju en institutionell stabilitet och ett så att säga, samspel.
Men det finns ju regler att hålla
ja,
sig till.
Absolut. Ja, absolut. Man säger att det här sitter i väggen och så vidare. Och så där. Men det jag vill peka på att det är en ny omvärld. Mm. Det är ett nytt ekonomiskt och politiskt läge som ställer helt nya krav just på det här samspelet.
Finanspolitiken, vad ska man ägna sig åt i det här läget?
Ja, men finanspolitiken kan ju ha olika uppgifter. Det är dels dämpa konjunktursvängningar. Det kan ju bli svårare nu på grund av just det här policydilemmat. Så där får man ju tänka till så att man inte blåser upp inflationen ytterligare. Det kan ju handla om att omfördela resurser inom samhället förstås. Sen är det ju de här långsiktiga perspektiven som du är inne på lite i din fråga som man kan sakna ibland. Och det är klart att det är ju en tuff miljö att förhandla fram någonting. Någon strukturell reform som är lite mer visionär och strategi på lång sikt förstås.
Det som är en förändring också är ju att under den mandatperiod som vi har passerat, som vi har bakom oss, så har ju finanspolitiken försätts, det är inte bara Sverige utan det är ju hela Europa och också USA, så har ju finanspolitiken försätts med nya verktyg. Du har normaliserat stora stödpaket. Det är ju en del i förklaringen till det vi började prata om med inflationen förstås då. Men det där finns ju som verktyg. Det finns också, märker vi, en förväntan på att politiker ska använda sig av de verktygen. Mm. Så att jag tror att gradvis så att säga, komma ifrån den krispolitiken som vi såg under förra mandatperioden, det blir en viktig uppgift. Mm. Och man kan ju då ha förhoppningar, jag kan inte säga att utsikten är de bästa för det, men att politiker faktiskt kommer tillbaka till att sätta fokus på strukturreformer. Att få ekonomin att fungera bättre, få förutsättningar för en bättre produktivitet som är nyckeln just till reallöneökningar och så vidare. Det kan vara svårt i det här läget, men man kan ha förhoppningar om det möjligen då.
Jag pratade med en på Svenskt Näringsliv för flera år sedan som sa att politiker säger ofta till oss liksom, ni ska vara långsiktiga så här. Men långsiktiga i förhållande till vad? Vilka spelregler, vilka politiska spelregler har vi att liksom förhålla oss till? Och att, då tyckte man från Svenskt Näringslivs håll, detta var också under Trump-administrationen, där det blev lite oklart med handelsavtal och allt sånt där. Men så tyckte man också att det blir allt kortare spelregler för oss att verka. Ja. Inom, liksom.
I bästa fall så innebär ju ett regeringsskifte att ledande politiska beslutsfattare, nya statsråd, sätter sig ner och inte bara tittar på det som omedelbart kommer knät på dem, kriser som måste hanteras. I bästa fall så sätter man blicken då 4 år framåt. Mm. Och får då utrymme för lite mer strategiska diskussioner. Vart vill vi föra landet och landets ekonomi? Vad ska vi ha uträttat? Vad ska vara på plats där? Så i den bemärkelsen så finns ju ett litet momentum för att faktiskt då, ta ett omtag i ekonomisk politik.
För om man tänker då att man sitter och så väntar man från konsumenternas håll på att bli lite räddad, sådär, då det uppstår ju också en förväntan på liksom hjälp, att någon kommer hjälpa oss här så att det blir bättre.
Ja, men det är ju problematisk inställning kan jag tycka i grunden. Men sen har ju de här höga energipriserna har ju också lyft hela problematiken med den stora omställningen, klimatomställningen, som i grund och botten är väldigt bra förstås, men det är svårt att se framför sig hur utbud och efterfrågan ska matcha längs vägen här.
Om vi pratar om skillnaderna mellan företagens och konsumenternas förändringar så har det ju kommit in, den här veckan som gått har det ju kommit in liksom flera vinstvarningar, och det har varit på 36 timmar så kom till exempel Mips vinstvarnare, Thule vinstvarnare, Electrolux vinstvarnare. Nu idag så såg jag handels- och industrikoncernen Durox som vinstvarnare. Och i USA har vi också sett stålproducenten Nucor som rasade med 11% efter att lämnat en vinstvarning och så vidare.
FedEx
också, ja, idag, ja.
Viktig indikator.
Ja. Ja, just det. Och då kan man ju säga att bolagen har ju trott att man ska sälja mer eller tjäna mer än vad som har visat sig, kan man väl säga. Eller vad säger du?
Ja, det är ju utifrån det ekonomiska läget. Alltså har du både hög inflation och kostnadstryck och dessutom allt sämre fart i ekonomin, då blir det ju besvärligt för alla. Det är ju ingen sektor, ingen verksamhet som gynnas av det. Det blir besvärligt för alla. Så därför så, ja, det du nämnde, de bolagen är ju intressanta exempel. Jag tror att vi kommer få se vinstvarningar brett från flera olika sektorer. Möjligen att konsumentbolagen, sällanköpsvaror kommer tidigt och så, men vi kan nog komma att se vinstvarningar brett i ekonomin.
Tror du också det?
Ja, men det tror jag. Dels belyser väl det här också att det är ett svårt läge att göra prognoser i, och det gäller ju liksom både för oss makroanalytiker men också för företagen förstås. Men mycket av det man ser nu är väl kanske kopplat till det som har gått väldigt starkt under pandemin, och redan har vi ju sett ett skifte lite i konsumtionskorgen om man tittar på vad hushållen konsumerar från varor till tjänster. Det har vi redan sett i Sverige och USA i viss omfattning. Så det kan ju kanske förklara en del av de vinstvarningarna. Sen tror jag att vi kommer få se en mer breda vinstvarningar också, givet att vi tror att man behöver dra ner på konsumtionen på många typer av varor här framöver. Men ett svårprognostiserat läge även för företagens del, absolut.
Men ändå, alltså, de har varit i vissa rapporter från, som belyser konjunkturen, så har bolagen varit mer optimistiska än vad hushållen har varit.
Ja, men precis, om man tittar vad de svarar i enkäter, det finns Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer till exempel, så frågar man både företag och hushåll hur de ser på läget. Företagen svarar ju utifrån då orderingång, orderläge, anställningsplaner och så vidare. Där ser det ju, som vi varit inne på lite tidigare, det ganska starkt ut fortfarande, även om det är lite dalande indikatorer på vissa håll, medan då hushållen är historiskt deppiga. Så att det kommer nog bli lite tufft även för företagen helt klart framåt också.
Och om vi då säger, du sa Henrik att ja, det här kommer vi få vänja oss vid, de här vinstvarningarna, om vi tittar nu. Vi går ju mot en rapportsäsong som kommer alldeles strax. Är det brett helt enkelt, eller ska man hålla utkik efter något speciellt här som, om man är investerare?
Ja, men det som kan komma först då är ju konsumentvarorna, sällanköpsvarorna skulle jag peka på. Jag skulle också kolla särskilt kanske på energiintensiva sektorer där man möjligen kan var särskilt utsatta i det, så att där har du väl en ordning.
Vad säger du?
Ja, men det låter väl rimligt. Jag är ingen expert på bolagsperspektivet, får jag erkänna, utan tänker mer liksom, makroperspektiv, men det är ju en tydlig koppling där med liksom vår syn på vad hushållen kommer konsumera och efterfråga helt enkelt.
Hörrni, nästa vecka så kommer ju räntebeskedet. Vad har ni mer koll på här framöver? Alltså nästa vecka och nu inför hösten?
Jag tror att alla makropunkter som ger vägledning om inflationen kommer stå i centrum och vara viktiga. Tolkningar om hur centralbankerna kommer att agera är helt centralt, både för makroläget och för marknadsläget.
Mm, det tror jag också. Och där har man ju varit inne på att man ska vara databeroende på många håll och sådär. Så att vi mycket data att följa.
Okej, då säger jag tack för att ni kom hit, Henrik von Sydow och Helena Bornevall från Handelsbanken. Jag heter Helena Rådstein och ni har lyssnat på podden Marknaden, och vi kommer tillbaka igen på måndag, och ja, det är inte så många dagar till dess. Håll ut, hej då!